Nu då, nu ska vi öppna den här. Jag vet inte om ni har era biblar med er eller om ni har dem i appen, men vi har ju sagt att vi ska köra en sommar i Saltaren. Det här är mitt enda tillfälle, tror jag nu, då jag har chansen att ge er en saltasalm. Och så är det pingstsöndag idag, så det finns flera anledningar till varför jag har valt den här salmen. Och jag hoppas att de kommer bli mer och mer uppenbara ju längre in i predikan vi går. Men Nya testamentet citerar Gamla testamentet ofta. Och av alla de nytestamentliga citat vi har, av Gamla testamentet till Nya, så är det Saltaren som vinner alla gånger. Vi har sagt att Saltaren är kyrkans bönbok, och det är sant. Men Saltaren är också Jesu sångbok. Jesus citerar Saltaren mer än någon annan i Nya testamentet. Han kan den inte bara på sina fem fingrar, utan han har den i kroppen. Den ingår i systemet. Så när han och lärjungarna sista natten i översalen har firat måltiden, så står det, och så sjöng de sången. Man tror att det kan ha varit psalm 118-126 utan till. Och bara notera att psalm 118, det innebär 119 också. Och den är rätt lång, du. Den är sjukt lång utan till. Så det finns en viss tyngd i Saltaren. Men sen finns det också den här tillgängligheten. En känsla av lätthet, att den är, vad är accessible? Det är tillgänglig, tror jag. Jag hittar inget annat ord. Att den är nåbar. Och där tror jag att dagens bibeltext kan hjälpa oss på flera sätt. Därför att Saltaren är å ena sidan enkel att ta till sig. Men den har också ett djup. För den har hållit genom tiderna. De flesta av de här psalmerna är 3000 år gamla. Och är skrivna av en människa i en helt annan kontext. I en helt annan världsdel. Med en helt annan världsbild än vad vi har i västvärlden. Ändå kan vi när vi läser Saltaren finna en enorm tröst. Fortfarande. Så den vi ska ge oss på idag är en av mina nya favoriter. Men om vi bläddrar lite så ska ni få se en... Vi kan bläddra förbi den där. Vi kan bläddra förbi den också faktiskt. Den med... Ja, En sommar i Saltaren, psalm 46. Och min underrubrik är Guds ande och ordet sela. Jag tror att du känner igen Guds ande, och det är möjligt att du har hört ordet sela någon gång. Det här beror nämligen lite på vilken bibelöversättning du har. Men ordet sela är återkommande i hela Saltaren, och Saltaren är då Jesus sångbok, kyrkans sångbok. Så min fråga är, hur sjunger vi? Och ni kan få se en bild på fyra olika varianter av sång. Jag gissar att vi ingår kanske längst ner i vänstra hörnet oftast. Men vi får känslan av att det är folk som vill upp på scenen och vill ha plattform och gärna vill ha någon glitterklänning på sig som grisen uppe i vänstra hörnet. Eller att vi har, som jag, lite rockstar-ambitioner längst ner i högra hörnet. Men nu ska jag visa er, nästa bild är på riktigt. Det här är en av de första bevisen från de första människorna i grottmålningarna runt omkring i världen. Ser ni att de här människorna lyfter sina händer hela bunten? De inte bara firar att de kan ha dödat en oxe upp i vänstra hörnet där, utan de tillber någon. Och det här är den viktigaste tolkningsnyckeln när vi kommer till Saltaren. För om vi inte läser den som en tillbedjanbok så kommer vi inte riktigt in i den. Och då kan vi notera att de första människorna, alltså långt innan Saltaren överhuvudtaget fanns, tillbad. Vi kan få se en ytterligare en bild. Den här bilden är ett nattvardsbröd. Ett nattvardsbord som är dukat i katakomberna i Rom. Där den första romerska kyrkan regelbundet firade gudstjänst med bröd och vin. Så mannen till vänster, han förbereder brödet och kvinnan till höger lyfter sina händer i tillbedjan. Så när vi kommer till Saltaren så har vi grottmålningar som säger det här har människor i alla de tider gjort. Så det är bara att kliva in i samma tradition. Och när vi kommer till Saltaren så ser vi att det här har kyrkan gjort i tid och otid. I katakomberna har man firat måltid och lyft sina händer i tillbedjan. Så det är inte bara en rent mellanmänsklig tradition utan det är kyrkans tradition att vi faktiskt kommer ur det här folket. Nu ska vi se, om vi bläddrar igen får vi se. Här har vi psalm 46. Jag måste slå upp den också. Eller jag kan läsa mer på väggen. Rubriken är Gud är vår borg. För körledaren en sång av Koras söner till Alamot. Alamot kan ha varit någon form av instrument. Sådär. Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte, även om jorden ger vika, bergen störtar i havets djup, om vågorna brusar och svallar så att bergen bävar vid deras uppror, sela. Kan bläddra igen. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte, Gud hjälper den när morgonen gryr. Folken larmar, riken vacklar, han höjer sin röst. Då smälter jorden, Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg, Sela. Kom och se Herrens verk, häpnadsväckande saker gör han på jorden. Han stilla strider över hela jorden, han bryter bågen, bräcker spjutet, bränner upp vagnarna i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Nu kommer jag att erkänna hur gammal jag är. För nu kommer jag referera till popbandet Roxette. När de gjorde en samlingsplatta på slutet av 90-talet så kallar de den för Don't bore us, get to the chorus. Är det någon som kan räcka upp handen och säga amen, det minns vi. Ja, det är bara jag. Ja, det är gött. Don't bore us, get to the chorus. Alltså, det finns så mycket vers, men låtens crescendo, låtens centrum, låtens mål är refrängen. Då tror jag att vi redan nu kan se på de här verserna vi har framför oss att då smälter jorden, Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Noterar ni att det återupprepas vid åtminstone två tillfällen och i en annan översättning upprepas det tre gånger. Så här har vi på något sätt peak performance, låtens viktigaste del. För i övrigt så säger Saltarsalmen ganska bluesiga faktorer. Den pratar om naturen och den pratar om nationerna. Naturen har någon form av katastrof. Och nationerna har någon form av krig med varandra. Och risken finns, säger då psalmisten, att jag blir så upptagen av det. Därför att det är det som syns på nyheterna, hör jag på att säga. Det är det som blir som tydligast när jag läser en sån här psalm. Därför att det är den vardag och verklighet som jag lever mitt uppe i. Och där i är dilemmat. Att det synliga är så synligt. Så det osynliga är ibland bara, ja men det finns ju där, och, men det glöms lite grann bort. Speciellt när naturen krisar och kraschar. Som den svenska sommaren förra året har ju aldrig varit så tunn eller torr på si eller så länge. Så det är någon form av naturkatastrof. Och sen har vi då alla dessa nationer här borta som krigar och larmar och grejar och katastrofar de också på sitt sätt. Och det här är ju två reella verkligheter både för psalmisten och för oss. Vi är riktigt osäkra på de där internationella ledare. Både Putin och Trump har vi våra frågetecken kring. Ganska stora ibland också. Och då kan man få känslan att är det sånt här psalmisten vill väcka oss med? Då ska vi komma ihåg Roxette då. Don't bore us, get to the chorus. Vad är refrängen i det här? Vart någonstans är det psalmisten lägger tyngden på dalskidan, älskling? Vart är det han trycker till? Vart är det viktigt att lägga betoningen? För om det blir betoningsfel så får vi en slutprodukt som blir en annan än vad psalmisten är ute efter. Så därför behöver vi ta oss till refrängen jämt och ständigt. Men då har jag redan konstaterat att refrängen är lite höljd i mörker eller lite dold i det här. Men då är det så att det här ordet sela avslutar varje refräng. Och jag ska försöka hålla mig kort, men ordet sela är ganska viktigt men svårtytt genom hela Gamla testamentet. Om du har folkbibelns översättning så återkommer sela minst 73-74 gånger genom hela Saltaren och i Habakuk. Så gång efter annan kommer det där ordet, men vi använder ju inte det. Till skillnad mot de andra hebreiska orden som hela världen använder, till exempel som halleluja, är fortfarande ett djupt hebreiskt ord som hela världen har annekterat, tagit över. Det är vårt nu. Och likadant med amen. I synnerhet ett djupt hebreiskt ord som har sin grund och sin liksom, tanke i den hebreiska myllan. Och vi har liksom direkt översatt det. Sela används mer än halleluja och amen i Gamla testamentet. Så därför tror jag att ordet är viktigt för oss. Kanske viktigt om vi ska ta oss in i Saltaren den här sommaren. För risken finns att jag bara läser så jag har läst. Så jag kan pricka av att jag har kört mina saltasalmer och nu är jag klar för idag. Men det psalmisten gör här är att han önskar att, hör du Martinsson, dröj kvar lite här. Jag kan bläddra igen, ska vi se vad det står. Hesekiel 47 och vers 9. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. För när detta vatten kommer dit blir det vattnet sunt. Och allt får liv där strömmen rinner fram. Jag vill läsa den för jag kommer återkomma till, inte just den här versen, men till samma tankespår. För det är tydligen viktigt för psalmisten och då är det viktigt för oss också. allt får liv där strömmen rinner fram. Det är ordet som har marinerat mig de sista två veckorna. Allt får liv där strömmen rinner fram. Och det här finns begravt i våran saltarsalm också. Men vi kan bläddra lite, får vi se. Panik eller paus? Jag har egentligen redan ställt oss de frågorna. Men tre gånger i salmen så återkommer ordet sela, och vi kan bläddra igen bara. Vad kan vi konstatera? Det är att Gud är ständigt tillgänglig och att Gud är ständigt tillräcklig. Ständigt tillgänglig och ständigt tillräcklig. Där landar salmisten, eller salmisterna, för det är ett gäng brorsor. De kallar sig för Koras söner. Jag vet inte om det är deras bandnamn eller om det är familjenamnet. Men de heter Koras söner och de jobbar i templet. Och inte för att de har betalt att skriva sånger, utan för att de har lärt känna urförfattaren, han som föder sångerna i hjärtat. Så kan de tillsammans säga: Gud är tillgänglig och Gud är tillräcklig. Och då är det säkert så att Kora och hans brorsor har känt att nej, men nationerna, de rasar. Eller naturen, den krasar. Men Koras söner säger: snälla församling, sela, Jakobs Gud ska dig bevara. Någonstans där landar de, och där behöver nog vi landa också. Kan bläddra igen. Ordet sela, vi vet inte riktigt vad det betyder. Det är därför vissa översättningar har skippat att ha med det. Men det här är de tre vanligaste. Den första är lyft blicken. Alltså håll inte fokus här ner, utan höj blicken. Se att det finns mer. Den andra är böj dig ner. Gör en aktiv handling att erkänna att jag är begränsad i det här. Jag känner mig liten inför det här. Men böj dig ner och lyft blicken samtidigt. Då är det inte bara att jag är liten, utan jag litar till något större. Men den mest överhängande och kanske den klassiska tolkningen är: ta en paus. Nu börjar det bli intressant. För om nu Koras söner har gjort en vers om naturen, en refräng om Gud som råder över allt, en vers om nationerna, en refräng om Gud som råder över allt, och sen en dubbelrefräng på slutet. Och efter varje refräng så säger Koras söner till oss: sela, sela, sela. Det de uppmuntrar oss till är att när du tar dig tid med saltaren, tävla inte om att bräcka dig själv i fler versar idag än igår, utan stanna upp där texten vill hjälpa dig till stillhet. Låt den här känslan av hängmatta liksom ligga kvar i texten. Så att vi inte bråskar oss igenom därför att vi bara liksom ska pricka av det här, utan salmen säger nog: pausa här. Pausa inte vid nationerna, inte vid naturen, inte vid krigen eller kriserna eller katastroferna, utan pausa vid Guds hjärta. Guds ömhet, godhet, storhet, härlighet och skönhet. Lägg pausen där. Så det vi hör nu är att det här är ju egentligen en musikalisk term. Och nu börjar vi närma oss verkligheten med saltarens mål och mening. Det är en sångbok. Det där konstiga ordet som vi läste i början av texten, aljo, algonot eller vad det nu stod, det kan ha varit något form av instrument för 3000 år sedan som vi inte har koll på längre. Och ordet sela är någon form av hebreisk italienska. Ni vet de där italienska orden som säger att nu ska vi fortissimo, eller nu ska vi köra andante, eller nu ska vi... Ja, jag kan inte de där grejerna, men är ni med mig? Så här har vi en gammal hebreisk term som vill säga något superviktigt på pingstdagen idag. Jag kan bläddra igen. Psalm 104, vers 29 och 30. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande. De dör och blir återstoft. Du sänder din ande, då skapas de och du förnyar jordens ansikte. Jag måste bara bläddra fram så jag har med det här. Jag hittade en text utifrån det här. Du sänder din ande, då skapas liv. Vinden och elden, de är en mäktiga naturfenomen och de kan inte fångas med händerna. Deras verkningar kan vara förödande men också bli till välsignelse. Likaså med anden. När anden utgjuts den första pingstdagen så sker det genom en stormvind och genom tungor av eld. Ändå är följden inte kaos, kris eller förvirring. Än mindre språkförbistring. Tvärtom så hör människorna när apostlarna talar om Guds stora goda gärningar. De hör och förstår anden är både ogripbar, ty den är Guds heliga ande. Samtidigt leder den till begriplighet och livgivande tal. Den helige ande är människoälskande och livgivande. För vetenskapen är det en gåta hur liv uppstår ur det döda materien. Ingenting kan förklara det här språnget i utvecklingen. Ett nyfött barn väcker sann förundran, nästan tillbedjan. Utan liv funnits det bara död materia, och Bibeln säger att råmaterialet till människan var jord från marken som Gud blåser in liv i. Människan blir då alltså således en levande varelse. Med andra ord, saltarens ord. Du sänder din ande, då skapas liv. Vi ska inte fördjupa oss i det här. Men du tar ifrån dem deras ande. Där står ande med liten bokstav. Men det gör det inte längre ner i texten där den säger du sänder din ande. Det här är en viktig värdeskillnad. Att vi består av ande, kropp och själ, det är den första notisen jag har här. Men Gud är inte bara ande, kropp och själ, utan långt mycket större än så. Han är fader, han är son och han är ande med stort A. Det är där räddningen finns. Jag tror att ni ska få se ett citat av Martin Luther. Precis som hönan ruvar på sina ägg för att bringa fram liv ur dem, så ruvar Guds ande över vattnet för att livet ska bringas fram. Till din heliga andes uppgift är att göra levande. Alltså, vi hör ju att den här Psaltarpsalmen 104 och Martin Luther är ju inne på skapelsen. Alltså att Guds ande svävade över vattnet och att Gud i kapitel 2 eller 3 blåser in livsande i den första människan. Och då är min fråga, vad hände egentligen i övre salen? Ta emot helige ande, och vad gjorde Jesus sen? Han andades på dem. Så här har vi alltså länken, sammankopplingen, den hela berättelsen. Där Guds ande inte bara är över en och den, utan där Guds ande är över alla och allt. Jag tror till och med det finns någon sommarsalm som säger över allt kött, över varenda människa. Vi kan ta en saltarsalm till. Psalm 33 och vers 6. Himlen är skapad genom Herrens ord, hela dess här genom hans muns ande. Jag ville ta med den här bara för att det finns ibland en känsla av att den heliga ande är som någon form av plusmeny på McDonald's. Att han är tillval för de som är pingstvänner i botten. Att ja, de får lite mer och det är lite wild and crazy. Men vi andra, vi har liksom bara, vi tar det lite lugnare. Och så har man känslan av att det här med anden är någonting som är nytestamentligt. Och nu har vi redan läst 3 gammaltestamentliga bibelversar som, och det tydligaste, stryker under att när Gud nyser, ja, då flyger ut stjärnor och planeter. Och det är hans ande som gör det. Det är hans ande som skapar. Vi kan ta en till, eller 2 versar. Psalm 51 och vers 12-14. Det här är en bön av David. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Det här refererar ju tillbaka till när David blir smord av Samuel i 1 Samuelsboken 16 och 13. Så tog Samuel sitt oljehorn, smorde honom mitt ibland hans bröder, och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sen bröt Samuel upp och gick till Rama. Det finns en predikant som bara har predikat från samma predikstol sedan 1980 för 3 personer. Inte 3 i publiken utan en i taget. Han heter Fader Raniero Cantalamessa. Och hans enda uppgift sedan 1980 är att predika för påven. Det är hans enda jobb. Han är en tungotalande, karismatisk kristen. Som ber för sjuka och smörjer folk med olja och förväntar sig andens nåd och närvaro. Han har predikat för 3 påvar sedan 1980, alltså en i taget. För alla de här 3 sista gubbarna. Och det är hans enda uppgift. Och när vi läser psalm 51 här. Ta inte din heliga ande ifrån mig. Jag ska läsa några av fader Cantalamessas ord här. Den heliga ande är kärlek i sitt renaste tillstånd. Han är den mest spännande verkligheten som man kan tänka på. Han är den enda som kan andas in i själen på vår vissna mänsklighet. Den heliga ande är inte en idé eller en abstraktion. Han är den mest spännande verkligheten man kan tänka på. Det är intet för intet som skriften talar om honom med symbolerna som vind, eld, vatten, olja och duva. För fader Cantalamessa så är det senaste, de senaste sakerna i hans tycke, det är de eviga sakerna. Nämligen de sakerna som berör en människa i sitt allra djupaste innersta, i kärnan av vår existens, i alla tider och i alla kulturer. Och vi är alltid frestade att sätta det brådskande före det viktiga och att sätta det senaste före det eviga, säger fader Cantalamessa. Här kommer saltaren och helt enkelt gång efter annan säger att Guds ande är evig. Han kan hjälpa oss i tiden. Han kan hjälpa oss med tiden. Och han vill leda oss till Sela. Vi var på IKEA och köpte en ny del till våran hängmatta för någon vecka sedan bara. Jag tyckte hängmattan var bra innan, men nu märker jag att nu blir det bättre. Så när jag tänker mig sela, när jag tänker, okej, böj dina knän, lyft din blick, ta en paus. Så säger psalm 46, det finns en ström som flödar från Guds tron och som ger glädje åt Guds stad. Och vi bara läste det lite kort i förbifarten, men jag sa att vi behöver nog avsluta där. Så jag tror jag leder fram till sista sliden med psalm 46 igen. Vers 5-7. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, den högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper dem när morgonen gryr. Psalm 147 och vers 18. Han sänder sitt ord, det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnet strömmar. I de här båda verserna så hör jag att det finns ett eko i Johannes 7. 7:37 och 38, det är väl orden som på något sätt föranleder att vi överhuvudtaget har en pingstdag att titta tillbaka på. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så psalm 46 talar om en ström som ger glädje åt Guds stad. Hesekiel 47 säger att allt får liv där strömmen flyter fram. Och nu har vi återigen läst tre versar som talar om att strömmen måste vara på, väl tilltagen. Och jag funderade inte jättelänge på vilken liknelse ska jag avsluta det här med. När jag var 15-16 så sommarjobbade jag på en vattenrutschbana. Mitt livs bästa sommarjobb. Fantastiskt att försöka ta hand om lite folk, men också få chans att åka vattenrutschbana i 3 månader. Alltså man lär sig ju snabbt hur man ska styra vattenflödet för att få så mycket fart som möjligt. Och i ärlighetens namn så var det riktigt farligt i kurvorna mer än en gång. Därför att om man höll tillbaka vattnet, såg till att det blev en så liten stril som möjligt i mitten, och man väntade några sekunder så att det vattnet hade på något sätt tagit sig igenom banan så att hela banan var tillräckligt blöt men ändå så pass lite så att det gick att få fart. Då kunde man liksom slänga sig i kurvorna. Fullständigt crazy. Det här var nog inte på chefens rekommendationer. Men sen total landar man i bortre ändan av den här lilla poolen. Därför att det här ökade ju farten något så vansinnigt. Så att den bortre kanten var väldigt nära, jämnt. Men poolen var djup. Och jag tänker, jag ska inte dra den här liknelsen för långt, för det går inte, ni hör ju att han hade så lite vatten som möjligt. Men jag tänker, vi behöver ner i strömmen. Det är jättespännande i banan och det är lite väl spännande i svängarna. Men att liksom bara plumsa ner i strömmen. Att låta sig genomsköljas, översköljas, som Frank Mang säger, av strömmen än en gång. Så vi ska be en bön, vi ska sjunga en sång och sen ska vi inbjuda till förbön. Och då kommer det finnas förebedjare, men det kommer också finnas... Kajsa och Jossan står här med varsin oljeflaska och vill smörja dem utav oss som bara vill bli smorda med Kristi kors, med andens kraft på nytt igen. Nu ber vi.